Lasse och jag, vi kom överens om att vi skulle byta predikostol, söndagspredikan idag. Så fick jag reda på att ni under några söndagar har berört ämnet om den helige ande. Och det är ju ett stort begrepp. Så jag frågade Lars då om inte det fanns ett en liten underrubrik. Och då så sa han att idag så ska det handla om att löftet gäller dig. Och jag är ju uppväxt i den traditionen att man ska ha tre punkter i sin predikan. Det är kanske inte modernt längre, men det funkar för mig i alla fall. Och det fick jag ju. Löftet gäller dig. Och jag tänker stanna vid det. Det är dessutom ett ord ifrån skriften, ifrån apostlagärningarna. Det andra kapitlet och vers 38 och 39. Och det är Petrus som står på första pingstdagen och predikar. Och när han kommer till slutet av sin predikan så säger han: omvänd er alla och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Er gäller löftet, eller löftet gäller er. Underbara ord som möter oss i de här verserna. Löftet gäller dig och mig. Den tredje personen i gudomen, den helige ande, har ju funnits med under lång tid. Ja, när jorden skulle skapas en gång så står det om att jorden var öde och tom, men att Guds ande svävade över vattnet. Och sen har Guds ande funnits där genom alla tider och är lika aktuell också idag. Men hela tiden också funnits som ett, har det funnits ett löfte. Ett löfte om att den helige ande skulle bli din och min delaktighet, din och min tillhörighet, en del av vårt liv som kristna. Jesus, han lovar ju lärjungarna helig ande bland det sista han gör innan han lämnar dem. Han säger att den helige ande ska vara med dem, undervisa dem och hjälpa dem och stötta dem på deras livsvandring. Och sen när de kommer till berget där Jesus ska tas upp inför deras ögon, så står det att Jesus säger: jag är med er alla dagar in till tidens ände. Jesus ska vara med oss genom sin helige ande. Du och jag, vi ska vara bärare utav himmelens Gud i vår vardag, där vi finns och där vi verkar. Löftet om en andeutgjutelse, löftet om att anden skulle delas ut till alla, finns ju med ganska tidigt i vår bibel. Redan Mose talar om att han hoppades att allt Guds folk skulle profetera. Och Paulus, han upprepar den önskan när han i första Korintierbrevet 14 talar om att vi ska söka den helige ande och den helige andes gåvor, och framförallt profetians gåva. Men både Jesaja och Joel berättar ju om ungefär cirka 700 år före Jesu födelse att det skulle komma helig ande över allt Guds folk. Jag ska läsa Joels profetian också för er. Ni har säkert hört den många gånger, men låt oss få med den också här i början. Ifrån andra kapitlet i Apostlagärningarna, vers 17 och 18. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Jag ska låta undersynas på himlen och tecken på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Men varför behövdes det då ett löfte om en allmän utgjutelse av den heliga ande? Ja, när vi läser Gamla testamentet så upptäcker vi att den heliga ande finns med. Gud ger människor utav sin heliga ande. Men det verkar som att det är mer speciella människor som får det för speciella uppgifter och tillfällen. Det står redan i Moseböckerna om att när man skulle göra tabernaklet så kommer Gud och ger män och kvinnor utav sin heliga ande för att de skulle bli duktiga hantverkare. Sen läser vi lite längre fram, där står om att domarna i Israel, det var ju deras överhuvuden, president eller kung, de hette domare först ju, de fick helig ande för att kunna utföra sin uppgift, för att kunna döma och för att kunna leda Israels folk som nation. Och så förstår vi också under tiden Jesus vandrar här på jorden, så är han ju närvarande mitt i lärjungakretsen. Men det är ju så också att när Jesus är i Nasaret till exempel, eller i Kapernaum där han bodde mycket, då kunde han ju inte vara i Jerusalem eller i Rom eller någon annanstans samtidigt. Så därför så behövde Guds heliga ande, ska vi säga, flytta ut och bli mer allmän. Och det är också det här sammanhanget som Jesus säger till lärjungarna att jag lämnar er. Men ni ska få av den heliga ande. Ni ska få en hjälpare. Ni ska få någon som går med er. Och han ska finnas hos er var ni än befinner er på jordens yta. Var ni än finns någonstans så ska min ande vara där och hjälpa er och trösta er. Och det är det här löftet om den allmänna andutgjutelsen som den första församlingen föds på pingstdagen. Och så behöver du och jag inte resa någon speciell stans, utan vi kan få uppleva att Gud bor i våra hjärtan. Att vi har en hjälpare med oss på vandringen. Och i första Korintierbrevet, det 16 kapitlet och den 19 versen står det: vet ni inte att era kroppar är ett tempel åt den helige ande? Kan du tänka dig vilken kärlek och omsorg Gud har om dig och mig? Han stiger ner hit till jorden. Och när han sen far upp till himlen så är han liksom kvar här fortfarande genom sin helige ande. Han vill styrka, hjälpa och trösta. Vill vara med dig varje dag där du går. Löftet finns där. Löftet om helig ande. Men då kommer i nästa ord, nästa fråga. Gäller det fortfarande? Gäller löftet? Frågan är inte helt felställd. Även om man kanske i den här samlingen med pingstvänner kanske tycker att det är den mest självklara sak i världen. Men det har faktiskt genom kyrkohistoriens lopp funnits hela samfund och det funnits teologer och människor som har betvivlat att den helige ande är till för alla. Man har menat det för vissa situationer, för vissa personer eller för vissa tjänster. Och så har man försökt att begränsa den helige ande. Men så ser vi också hur den karismatiska väckelsen har gått fram över vår jord i olika, under olika tider utav kyrkohistoriens gång. Så ser vi att den helige ande gäller också här och nu. Den helige ande är alltså någonting som är tillgängligt för dig och mig. Löftet gäller idag. Idag gäller löftet. Och Levi Petrus, han skriver ju att löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat. Allt vad han lovat har. Tack, Anki. Det är bra att ha en härlig fru som hjälper till när minnet sviktar. Löftet gäller. Löftena står kvar. Vad som än händer. Och det är det som du och jag vi får luta oss mot den här söndag förmiddagen. Löftet gäller. Det gäller också idag. Det är någonting för mig att ta emot och ha i mitt liv. Och så ger ju också Bibeln 4 speciella uppmaningar om den helige ande. Och du kan läsa om det i Efesierbrevet 4:23. Där står att du och jag vi ska förnyas i den helige ande. Den helige ande ska alltså komma och förnya våra hjärtan och våra tankar. Idag så är det ju jättemodernt att tala om att man ska tänka utanför boxen. Och när den helige ande kommer så kommer den och ger oss tankar som vi har svårt kanske ibland för att tänka själv. Tankar, idéer och glädje som vi kanske inte kan få på annat sätt. Så vill den helige ande vara med och leda oss, förnya oss. Så att inte vi blir statiska. Allt liv är någonting som rör sig och utvecklas hela tiden. Och så får vi också förnyas i den helige andes kraft. Och se hur Gud kommer med nya välsignelser, en ny glädje. Herrens nåd är ju varje morgon ny, läser vi Klagovisorna 3:23. Herrens nåd är ny varje morgon. Har du tänkt vad underbart? Och så får du ta emot den nåden och du kan få forma ditt liv efter det. Förnyas i den helige ande. Galaterbrevet 5:16 står att vi ska vandra i den helige ande. Vandra i den helige ande. Det talar om någonting som är pågående. Någonting som inte har stagnerat och fastnat i gamla hjulspår. Utan vi är på väg som ett gudsfolk. Vi är vandringsmän, pilgrimer i den här tiden. Och så får vi vandra i den helige andes kraft. Vi går inte i egen kraft. Vi går inte därför att vi själv är duktiga eller har kommit på ett bra koncept som funkar. Utan vi går därför att vi är ledda av den helige ande. Och den helige ande vill föra oss vidare framåt. Och i Romarbrevet, det 12 kapitlet, den 11 versen står: var brinnande i anden. Var brinnande i anden. Vi ska inte bara vandra i anden, förnyas i anden, utan vi ska vara brinnande i anden. Och det där brinnande, det är också ett sånt där ord som används rätt ofta idag. Vad brinner du för? Vad är ditt mål med ditt liv? Och så vidare. Du och jag, vi ska vara brinnande i anden. Vi ska alltså låta Jesus förvandla oss och förnya oss. Och vi ska känna hans kärlek och glädje i våra hjärtan, så det bara porlar ut ur oss. Och det finns ett uttryck i Bibeln som jag citerar ibland. Både Jesus och Jesaja har gjort det före mig. Och där sa att vi ska ösa med fröjd ur frälsningens källor. Vi ska ösa med fröjd ur frälsningens källor. Tänk att få ösa med fröjd. Att visa att vi brinner för Jesus. Att Jesus är den främste. Han är centrum i våra liv. Sen finns det en uppmaning till. Och den finns där därför att Bibelns författare förstod nog att vi kanske ibland slarvade lite grann både med att förnyas och vandra och vara brinnande i anden. Så han säger i första Thessalonikerbrevet 5:19: utsläck inte anden. Utsläck inte anden. Vi kan alltså släcka anden. Vi kan alltså förhindra den att arbeta med oss. Och därför så kommer Bibelns uppmaning gång på gång att vi ska leva i förnyelse. Möt Jesus varje dag. Sjöng vi en gammal strängmusiksång för några år sedan. Uppmaningen och löftet gäller här och nu. Och det gäller dig och mig. Löftet som finns, det gäller. Och det gäller dig. Du som är här den här söndag förmiddagen eller lyssnar via radio. Det gäller dig. Du är omnämnd i den här texten som jag läste ifrån Apostlagärningarna, det 2 kapitlet och den 39 versen. Det är väl härligt att vara omnämnd i Bibeln. Och det är vi på många ställen. Där står så här: ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta. När Petrus talar på första pingstdagen så talar han till judar. De allra, allra flesta av dem är judar. Och då så säger han att löftet gäller er och era barn. Och det står ju att juden först och greken sen. Och er och era barn, det är ju en omskrivning utav de judar som fanns där. Men så står det också: och dem som är långt borta. Och det är en beskrivning utav dig och mig. Vi som är hedningar för judarna. För judarna fanns det ju bara två sorters människor. Det fanns judar och så fanns det hedningar. Så hedningar är inte bara de som bor någonstans nere i Afrika eller något annat, utan det är alla som är icke-judar. Och Bibeln talar alltså om judarna som nära, och de talar om oss hedningar som långt borta. Det finns på andra ställen också i bibelordet. Så att det här gäller alla människor, judar såväl som hedningar. För alla människor i alla tider. Så alltså har Herren Gud visat sin kärlek till dig långt innan du kände honom. Långt innan du visste vem han var, så har han älskat dig med en evig kärlek. Och han har ordnat det så väl för dig så att du kan få bära med dig av hans helige ande i ditt innersta, som en hjälp och som en kraft och som en uppmuntrande stöd i ditt liv. I Apostlagärningarna 4:e kapitlet, det är samma uppslag i min bibel i alla fall, så finns i det 4:e kapitlet den 31:a versen något jag vill läsa för er. Jag återkommer till det också ibland. Det är så att Petrus och Johannes har predikat om Jesus och de har blivit förbjudna av överste prästerna. Så går de till församlingen naturligtvis. Man går till de kristna. Och vad gör de då? Jo, de ber tillsammans. Härligt. Har kristna vänner som ber och vi ber tillsammans. Och då står det: när de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. De var tillsammans och de bad tillsammans och de fick uppleva tillsammans att undret skedde. De blev alla uppfyllda av helig ande. Och som församlingspastor så kan jag inte nog understryka detta. Hur viktigt det är att vi samlas tillsammans. Det är härligt att be själv och arbeta i Guds rike själv. Det kan ha sina fördelar. Men vi ser i Guds ordet att det finns speciella välsignelser att vara tillsammans och be tillsammans. Och vara med i gemenskapen. Och det underbara är ju att när Herrens ande kommer och vi får uppleva undertecken, då är vi ju där allihopa och ser och upplever allt det underbara Herren gör i vår krets. Så därför så vill jag uppmana er, som det står i Hebreerbrevet, att vi ska inte missa våra sammankomster, utan vi ska vara med och tjäna Herren. Var med i verksamheten. Om det är här i Hässleholm eller vi är i Tyringe eller var det än är. Låt oss vara med tillsammans med Guds folk och tjäna honom och prisa hans namn. Nu börjar jag komma till slutet av min predikan. Och då kommer ju frågan: hur ska jag få detta? Hur ska det ske? Och svaret ligger faktiskt i den helige andes namn. När jag gick på missionsskola för sedan 30 år sedan så lärde jag mig några grekiska ord. Ett har jag i alla fall funnits kvar sedan dess. Och det är ordet hjälparen. I Johannes evangeliet i 14:e kapitlet så står det att Jesus säger att jag ska sända er hjälparen. Och han ska undervisa er om allt och han ska hjälpa er. Och hjälparen skrevs ju i grundtexten på grekiska. Och då heter den parakleten. Och det händer ibland att vi använder det ordet också i svenska sammanhang. Hjälparen, parakleten. Vad betyder då parakleten? Jo, det är sammansatt av två ord. Det är para och det är kaleo. Para, det betyder någonting som är sidan om. Ni vet ju att det finns, det var ju för ett tag sedan var det ju olympiska spelen i Sydkorea. Och de hade inte knappt hunnit sluta förrän man börjar med paralympik. Och det var alltså ett olympiskt spel vid lite sidan om. Man har parapsykologi och man har parakyrkliga rörelser. Man har det där lilla ordet para rätt mycket för någonting som är lite vid sidan om. Och sen så kaleo, som kleten kommer ifrån. Kaleo, det är egentligen svenska fast det är grekiska. Det betyder kalla, kaleo, det är enkelt. Alltså betyder hjälparen någon som man kallar till sin sida. Någon man kallar till sin sida. Och det är så vi gör ju när vi behöver hjälp ju. Man kallar på någon. Kom och hjälp mig. Du kan ge mig ett handtag här. Och det är det vi ska göra också. Kalla. Vi brukar inte säga att vi kallar på Gud. Men vi brukar säga att vi ber till honom. När vi samtalar med honom. Utgjuter våra hjärtan för honom. då kallar vi på honom. Så hjälparen, den heliga ande, är något som du och jag får be om. Att han ska komma och fylla våra hjärtan. Du ska be till Jesus om den heliga ande. Be till Jesus om den hjälp som du behöver i din vardag. Och så säger Jesus, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte kasta ut. Löftet finns och det gäller. Och så får du och jag be om den hjälp och den kraft som vi behöver. Så säger Jesus att jag vill ge av min heliga ande. Jag vill döpa er i heliga ande och kraft. Och så kan vi gå ut ifrån den här gudstjänsten frimodiga, glada och vittna om en levande herre och frälsare som inte överger någon enda av oss. Amen.